de skjebnesvangre følgene som dette medfører. Jeg og mine medarbeidere er ikke i stand til eller rede til å ta noe som helst ansvar for dette. På den andre side har et av Høyesterett oppnemt administrasjonsråd erklært seg rede til det. Jeg overdrar derfor min funksjon til dette administrasjonsråd. Selv overtar jeg stillingen som ble fullmektighet for demobiliseringen i de besatte områder i kontakt med administrasjonsrådet. Nordmenn, vis nå også dere det samme fedrelandssinn og den samme besindighet og ansvarsfølelse. Det gjelder nå snarest å komme tilbake til fredelige forhold innad, for igjen med full kraft å gjenreise vårt land. Lenge leve Norge!
Og høyesterettspresidenten ga Quisling litt balsam på såren.
Høyesterettsjustitiarius Kolberg.
Efter at regjeringen Nygaardsvold hadde forlatt Oslo, var det i landets hovedstad ikke lenger noen representant for den utøvende makt. I denne for land og folk skjebnesvangre tid har herr Quisling stilt seg til disposisjon i hensikt til å bidra sitt til å unngå blodsutgytelse i de okkuperte distrikter og til at ro og orden skulle opprettholdes. Ved å tre tilbake har han på nytt vist sin ansvarsfølelse og sitt fedrelandssinn. Jeg takker derfor herr Quisling for hans erklæring ved hvilken den av Høyesterett etablerte ordning er blitt gjort mulig.
Hitler insåg nu at det hade gått snett i Norge, att militären fått starkare motstånd än väntat och att en politisk lösning var svår att uppnå.
Så Hitler hade ju då krävt Quisling som statsminister, det hade kungen sagt nej till. Och Breuer hade inte klart att få någon lösning på det.
Breuer var ambassadören, den tyska ambassadören.
Ja. Breuer var den tyska ambassadören 9 april. Og nå bestemte Hitler seg for å skjære igjennom og kalte Breuer tilbake til Berlin, hvor han fikk en overhaling og så ble sendt i fronten som straff. Og Gauleiter Terboven fikk titelen Reichskommissar Norwegen og ble sendt til Oslo 21. april kom han.
Vil du vette hvordan han agerede da han kom?
Han undersökte först hvordan situationen var. Han mötte Quisling ganska tidigt. Han
tyckte uppstod inte.
Absolut inte. Varken från Quislings sida eller från Terboven sida. Terboven syns att mannen var dum. Syns att han hade förfärligt dålig rede på sitt eget parti, att han snackat han tåkeprat, ikke praktisk. Terboven var en meget praktisk mann, meget praktisk anlagt. For han var ideologien noe selvsagt, noe som hele tiden var der, men det var her skulle en jobb gjøres, og da måtte man vite hvor mange man hadde i sitt parti, for eksempel.
Ja, det som hadde skjedd da, det var altså Quisling hadde da taget makten, som han sier, den 9. april, og sen hadde han avløst av administrasjonsrådet, og sen kommer da Terboven.
Ja.
Hva var hans linje?
Terboffens linje var egentlig den samme som det Breuer hadde fått ordre om, en såkalt legal løsning, altså et norsk styre. Hovedsaken var jo å få fred og ro i Norge. Hovedsaken var at den militære okkupasjonen gikk uten problemer.
Ja, Terboffen fikk nå handla selv, og han utsåg den 25. september 1940 statsråd, kommissarier, ansvariga inför honom själv. Och National Samling blev det enda tillåtna partiet och ledaren för detta parti var alltså Wilhelm Quisling, som nu kommer tillbaka från sitt långa sommarbesök i Tyskland. Men någon officiell ställning i rikets styrelse fick han inte.
Den norska motståndsrörelsen grep in på alla områden av samhället. När det gällde posten till exempel så hade man en välordnad grupp som vill ljusföra kollade korrespondensen till och från tyska myndigheter, nationalsamlings, olika organ och andra. Speciella lyssnargrupper arbetade med telefonavlyssning. Alla direkta förbindelser mellan Quisling, Terboven, den tyske polischefen Rittis, Gestapo-polisen och torterande Felin och Femert och andra avlyssnades för jämnan. Och på så sätt så kunde man varna de som hotades och man kunde registrera för den kommande rättsuppgörelsen. Och det här var ju ändå bara några områden. Göran, du har fler att rapportera om.
Ja, trots att det har gått 50 år sedan ockupationen den 9 april 1940 så finns det faktiskt stora outforskade fält. För bara något år sedan så blev det känt att det fanns en norsk underrättelseorganisation som heter XU. Och först nu på senare år så har det skrivits om de norska radioagenter som arbetade för Secret Service i England. Ett telegram från Secret Intelligence Service i England till en illegal radiostation i det tyskockuperade Norge. Pass upp, Tirpitz och Scharnhorst, sydgående. Redan i juni 1940 så började enstaka norska radioagenter sitt hemliga arbete för Secret Service. Hela Norges långa kust blev med tiden täckt med dessa illegala radiostationer. De sände främst militära upplysningar till England. Dessa uppgifter låg sedan tillsammans med andra till grund för bombningar och andra aktioner. Det var en kamp om herraväldet över Atlanten. Churchill hade gett order om att tyskarnas största slagskepp Tirpitz skulle sänkas. Hösten 1944, efter flera anfall, låg hon med buken i vädret. Radioagenterna hade spelat en betydelsefull roll i det här arbetet. Björn Rörholt, som hade flytt från Norge, kom tillbaka 1942 för att lägga ut olika radiostationer som skulle följa Tirpitz.
Man kan se att bortemot halvparten av vår totala insats på etterretningssiden var rettet mot det målet och skaffe information om Tirpitz. Det ville varit helt utänkligt att lage detta mini-ubåtangrepet på Tirpitz hvis ikke de hade haft alla dessa nøyaktige informationer som vi skaffet dem om torpedonettene, om beliggenheten, om for ikke å snakke om værvarsler. På et tidspunkt hadde de samlet hele 5 hangarskip utenfor Nordkap og angrep Tirpitz tidlig om morgenen den 3. april 1944. Da satt Torstein Råby i Alta og sendte dem hver time værvarsler som gikk ut til hangarskibene. Og uten at det var klart sikt på målstedet, så kunne ikke det angrepet vært gjennomført. Og 15. september, da Tirpitz fikk sitt virkelige banesår, da startet 28 Lancaster-bomber fra en russisk flyplass og fløy vestover, og det var bare ett av de 28 flyene som fikk full utnyttelse av sitt bombesikte, og den ene bomben den gikk gjennom bauen på Tirpitz, og det var det som forseglet skibets skjebne. Men ingen av de britiske var i stand til å rapportere dette. Däremot så var det 2 agenter som låg på en fjällhylle och de både så att bomben blev sluppet och så de träffet och de kunde rapportera då samma dag att Tirpitz hade fått 1 fullträffer.
Tyskarna fruktade verkligen radioagenterna och försökte på alla sätt att få dem fast. De var ju till stor nytta för de allierades krigföring.
Den danske geografin, frånvarande skog och fjäll, innebar att mycket av motståndsarbetet skett i hemmet. Och någon diskriminering från motståndsrörelsens folk, det kände hon inte alls till. Men det var ju inte bara i hemmen som kvinnorna arbetade. Även ute på fältet. På stan till exempel som transportör av vapen i barnvagnar. Om det berättar här Erna Andersen Nexø.
Vi vill inte böja oss för vad tyskarna fann på. Det var den måde, vi kunne gøre det i begyndelsen. Så senere blev det jo lidt mere alvorligt. Så kørte jeg våben fra nogle adresser og fra våbenarsenalet ude på Amager, hvor vi arbejdede. Og det var jo nok så alvorlige ting, men der havde man ungdommens tanker om, at der skete ikke en noget. Der kunne man gøre det. Jeg er ikke sikker på, at jeg havde kunnet gøre det i dag med små børn. Altså med et lille barn i en barnevogn. Og der var jeg ude for en meget mærkelig ting. Jeg kørte nogle våben over Knippelsbro, var det.
Og, det er altså den bro, som ligger mellem Amager og Christianshavn og den indre staden.
Ja, det er det. Fra Christiansborg går der en børsen, der går en bro over, der hedder Knippelsbro.
Og du havde det våben i barnevognen?
Ja, det havde jeg. Og det var sådan en dyb barnevogn, så det kunne godt lade sig gøre, uden det kunne ses. Og så barnet ovenpå. Og så da jeg kommer til Knippelsbro, så står der jo vagter, tyske vagter. Og det var nogle ældre soldater, kunne jeg se. Dem sendte de jo til Danmark, fordi Danmark var jo ikke sådan et meget farligt land. Så sendte man de gamle soldater op. Og de hjalp mig med at skubbe barnet over Knippelsbro med våbnene i. Det fortalte jeg dem ikke.
Den danske nazistledaren Fritz Clausen berättade vi om tidigare här ikväll. Dags nu för hans norska motsvarighet, också han utsatt för skämt och spe, inte minst ifrån revyscenen.
Den nye nasen mörgen har många stora män. Det är ju blitt for sikkert om og om og om igjen. Vi har jo fått en fører, hva skal vi damme ner? At han populær, det er jo noe som alle ser. Ja, det er rart med Quisling, og den Quisling. Ingen er så populær som han. Vi venter på den tidsun, vi og Vidsun blir alene sammen lite grann. Som kommunist, bondepartist, var han jo trist og derfor ble han til sist nazist. Ja, det er rart med Quisling, og den Quisling, ingen har som karakter som han.
Ja, nu var det något rart, något konstigt med Quisling. Prästsonen, skolljuset, majoren, medarbetaren till Fritjof Nansen i en hjälpexpedition i Ryssland, militärattachén och försvarsministern i en bondeförbundsregering 1931-33. Gåtan Quisling sa man redan under krigsåren. Man frågade sig hur en så begåvad och pliktuppfyllande medlem av den politiska eliten i Norge kunde bli landsförrädare. Den norske historikern Hans Fredrik Dahl håller på med en bok om Quisling.
Hvordan kunde han göra detta? Hvordan kunde han förråda oss så djupt? Det er ikke noe rart at det spørsmålet ble stilt, selvfølgelig. Det springer umiddelbart i øynene som helt påfallende at en attpåtil militær embedsmann setter seg over landets regjering og tilbakekaller en mobiliseringsordre i en krigssituasjon. Han fikk den situasjonen ut av dette at han ble den mest hatede, ja, jeg taler om emosjonelt hat og forakt, mest hatede og foraktede enkeltperson i Norge i vårt århundre.
I sitt radiotal den 9 april 1940 förklarade Vidkun Quisling varför han tagit makten och utropat sig till statsminister.
Som svar på detta tillbud om lösning av en för vårt land helt ohållbar situation har regeringen Nygaardsvold iverksatt allmänlig mobilisering och gitt den hensiktslösa ordre till de norska stridskrafter att motsätta sig den tyska hjälp med väpnet makt. Selv har regjeringen flyktet, efter således lett sindig, og har satt landet og dets innbyggere skjebne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet.
Hans Fredrik Dahl har funnet belegg for at Quisling redan denna dag var fullt medveten om sin landsförrädiska handling.
Men jeg mener å finne helt klare belegg for at han var fullt i stand til å se hvilken rolle han spilte for andre. Han visste således at han per 9. april utsatte seg for hat og ringeakt som angivelig landsforræder. Han visste at han under kontroversielle episoder som statsråd. Det var en del slike episoder også. Han visste hvilken rolle han der spilte og hvordan han ble ansett av andre.
Den 9. april 1940 var Quislings parti Nasjonal Samling et litet splittret parti, nærmest en sekt. Det bildades 1933 med Quisling som ledare, fører.
Vi utbringer tre ganger heil og sel for vår fører. Vidkun Quisling!
Heil og sel! Heil og sel! Heil og sel!
Historikern Øystein Sørensen har skrivit böcker om partiets ideologi.
NS var inte ett erklärt nationalsocialistiskt parti. NS var i och för sig heller inte något erklärt fascistiskt parti i 30-åren. NS uppfattade sig själv som ett norskt nationalistiskt parti med en egen national ideologi. Men det är inte tvil om att det var ett stert lånegods, særlig fra italiensk fascisme, men også fra tysk nasjonalsosialisme.
Även riktet emot Quisling själv?
Ja, det var et direkte forsøk på å avsette Quisling og hans regjering og erstatte den med mer rent pangermanske og tyskvennlige krefter.
Kuppforsøket gikk om intet. Quisling hadde for øvrigt ikke lang tid kvar som ministerpresident som han blev 1942. Vid den tyska kapitulationen i maj 1945 anmälde sig Quisling hos polisen i Oslo. Några dagar dessförinnan hade han hyllat Hitler som begått självmord i bunkern i Berlin.
För få dagar sedan gick budskapet ut över världen att Adolf Hitler, det tyska rikets förre och rikskansler, hade funnit heltedöden på sin kommandoplats i Berlin under en historisk kamp han förte för att hindra den bolsjevikiska ödeläggelse av hans fäderland och av Europa. Med Adolf Hitler är en av de historiska skickelser gått bort som skapar epoker i mänsklighetens historia.
Hösten 1945 blev Quisling avrättad. Fysiskt sett var han inte någon bruten man, men förändrades han då mentalt under krigsåren, Hans Fredrik Dahl?
Jag är rädd för det, ja. Att han unik en personlighetsändring. Jag tror man må kunna säga att han klart gick in i ett allmänneligt korruptionsmönster. Hans absoluta makt korrumperade han absolut. Nu vet jag inte om jag vill säga att han blev mer korrumperad än andra enevaldshärskare i historien, inklusive i nyare tid, men han blev inte bättre än många andra vid det att han lot sig göra till gjenstand för en hämningslös persondyrkelse. Han lot sig överöse med kostbara gaver på de norska skattebetalares vägne. Han lot sig inreda boliger och personliga bekvämligheter som han inte personligen bröt sig om. Det var ju då absurd i det hela. Han nöt ju i och för sig ingen luxus, men han bremsade inte andra i att överdynga sig själv med gaver. Och att han rent ut sagt berikat sig i midler och ekonomiska eiendeler.
Tja, var Quisling sinnessjuk eller inte? Man kan ju fråga sig. Vad är sinnessjukt och vad är asocialitet? Och vad är så kallad naturlig brutalitet? Man vet i varje fall att de personer som arbetade i de här brutala fängelserna och i arbetslägren var relativt normala människor. Sverre Risnes, som var justitieminister under den här tiden och sände många norrmän till dödsläger och till avrättningar. En bok om honom har nyligen kommit ut och den har en betecknande titeln på norsk Garman till rätt tid. Ja, han blev galen, lagom till rättegången mot honom efter kriget. Han ställde upp i rättssalen ibland lugnt och elegant och ibland var han rasande och totalt galen. För han hade ju jämsides med sin juristutbildning skaffat sig djupa kunskaper i rättspsykiatri. Och de kunskaper använde han sig av i rättegången. Han dömdes inte till döden utan han placerades på en sinnessjukanstalt för att så småningom komma därifrån till synes tämligen frisk. Han var en fanatisk pangermanist och han drömde alltså om det stora allgermanska riket under Adolf Hitlers ledning. Hans syn på Tysklands roll i Norge, den var fullt klar.
Ja, säger många, Tyskland angrep oss och vi har idag tysk ockupation vi. Skall det verkligen vara nödvändigt evigt och måste slå fast att Tyskland har icke angrepet vårt land?
Förvisso, en galen man i en galen tid.
Mera känt är det kanske att det också var svårt för dåvarande kungen Håkon att få komma över till Sverige. Allt medan tyskarna satte in stora stridskrafter för att helt enkelt försöka döda honom.
Extra nyhetsutsändning från TT. Tyskland har inlett militära aktioner mot Norge och Danmark. Från Oslo meddelas att den tyska regeringen till den norska regeringen framställt begäran att Norge skulle överlämnas till tysk administration. Den norska regeringen besvarade denna framställning avböjande. I Oslo-radion meddelades i morse att tyska trupper landsatts i norska hamnar klockan 3 natten till idag.
Den 9 april för 50 år sedan. Tyska trupper går in i våra grannländer Danmark och Norge. Medan Danmark ger upp direkt lyckas den norska statsledningen fly ut ur huvudstaden för att organisera något som åtminstone liknar motstånd. Militärt är utgången given världens mest effektiva krigsmakt mot ett oförberett, otränat och dåligt utrustat norskt försvar. När norska veteraner träffas så här 50 år efteråt är det inga ljusa minnen de har.
Det vet du, de kommer pamperbiler och allt möjligt, vi hade börsen. Det var ett man det. Så det var lite några spörsmål om oss och grejer stoppar de där de kommer i. Jag vet, ett ställe längre upp i Dala, det körde vi drasin på ena sidan av älva och så körde de med pantervagnar på andra sidan. Det var för själv. Så var ju bara, så det vi fick gjort, det var bara att visa mig att de inte var välkomna.
Ja, men det stöp med tysker och
ja, ja, de var inte välkomna.
Men även om den militära kampen är hopplös har motståndet stor politisk betydelse. När den norske kungen Håkon den sjunde vägrar att uppfylla de tyska kraven blir han och regeringen bokstavligt talat jagade genom landet. Den 10 april kommer de till Nybergsund, en liten by vid svenska gränsen i höjd med Sälen. Och nästa eftermiddag, den 11 april, har också det tyska flyget hittat dit.
Där kom det ju först 4 och så 6 flyg. Og den flyalarmen vi hadde den gangen, det var at disse bilene tutet i bilhornene. Og da var det å dra til skogs da, etter beste evne, for å prøve å søke liv i skogen.
Det som nu skedde i Nybergsund var ett rent avrättningsförsök. Här fanns inga militära mål utan tyskarnas avsikt var helt enkelt att ha ihjäl kung och regering som alla fick fly under det 1,5 timme långa angreppet.
Ja, det var svåra bomber och brandbomber och dessutom mitraljösa ill som drev med hela tiden. Den varte hela tiden. Under den bombingen. Det var förfärligt. Väldigt fært, rätt och slett. Det är nog han aldrig kommer att glömma. Så det er noe som sitter igjen nesten en dags dato.
Det tyska flyget fortsätter att jaga den norska ledningen. Den 12 april söker sig kungens sällskap in i Sverige vid flötningen i norra Dalarna. Efter 3,5 dygn utan sömn begär norrmännen att den 68-årige monarken ska få vila ut undan de tyska flygplanen på ett vandrarhem. Men de skickas tillbaka in i Norge igen. Hade de stannat hade de riskerat att bli internerade. Även om det beslutet kan försvaras rent formellt väcker det stor bitterhet i ledande norska kretsar. Det svenska sättet att bedriva neutralitetspolitik påverkar inte minst de som arbetade i motståndsrörelsen vid gränsen under den tyska ockupationen.
Det kan en säga, för det är något som vi kallar före och efter Stalingrad, både bland högre militärer här på norsk sida och på svensk sida.
Medan Finlands sak snabbt blev vår krävdes det att krigslyckan ute i Europa skulle vända innan också Norges sak blev vår.
Än idag, ett halvt sekel efter den tyska inmarschen i Norge, så finns det många kritiker av den svenska hållningen och tvivel mot den svenska neutraliteten. Kåre Willoch är en av dem, före detta statsminister och ledare för norska Høyre.
En legendarisk politiker som minns krigsåren och flykten till Sverige. Idag anser han att de svenska grannarna inte var neutrala i förhållande till det ockuperade Norge.
Sveriges neutralitet under fälttåget i Norge var icke acceptabel.
Anser du att Sverige i praktiken så att säga var krigförande gentemot Norge, eller var det mer av en pro-tysk neutralitet?
Jag vill kalla det en undvikande hållning som därför blev pro-tysk. Jag tror nog man må erkänna att Sveriges tilladelse till transporter för tyskarna genom Sverige under fälttåget i Norge stöttet den tyske krigföringen. Det var inte meningen, men det blev virkningen.
Statsmännen som står på parad i Kåre Willochs bokhylla vittnar om hans roll i norsk politik. Och 50 år efter den tyska inmarschen funderar han över varför det inte gick att lita på Sverige.
Ja, i den första fasen var det ju lite vi kunde göra, men den förde till frustrationer bland norska ledare. I den sista fasen var jo Sverige meget vennligsint overfor Norge. Vi hadde selv stor glede av svensk gjestfrihet i den aller siste delen av krigsåren.
Skulle du lita på svensk neutralitet idag om du til eksempel hettade til i Litauen?
Jeg vil nødig si noe som kan bli ubeleilig i den foreliggende ganske vanskelige situasjonen. Men det må erkjennes at land som i historisk tid har vist en svag neutralitetspolitikk stiller med et handicap når det gjelder troverdighet til fremtidig neutralitet.
Utav dem som kom til Sverige i samband med krigsutbrottet strax före, det var konstnären Peter Dahl som är med i studion. Du kom hit 6 år gammal strax före krigsutbrottet. Och du har i dina memoarer skrivit ganska avslöjande och uppriktigt om hur svenskarna förhöll sig till norrmännen, de norrmän som var i Sverige, de norrmän som flydde hit, och det var inte speciellt välvilligt det.
Nej, det var ju inte, Norges sak var inte Sveriges faktiskt, det märkte ju även jag som liten unge faktiskt. Men i min fars krigsdagböcker märker jag det ännu tydligare. Norrmännen hade ju en historia om att tyskarna tog Norge på 2 månader. De tog Danmark på natt och Sverige per telefon. Och det stämde nog ganska bra under de första 3 krigsåren. Jag tror det har en historisk förklaring, för att mina föräldrar talade om att de och de är såna här 1905-svenskar. Det var ju bara 35 år sedan unionskrisen, när det höll på att bli krig mellan Sverige och Norge. Så det fanns många svenskar i den generationen som inte ansåg att Norge var moget en självständighet. Och Aftonbladet, som var Stockholms mest lästa tidning, föreslog Gustav V till norsk konung, vilket gjorde norrmännen rasande. Så de stod nere, enligt ett brev från en farbror som jag hade i Norge, nere vid Östbanestationen när det kom hjälpsändningar till Oslo och ropade skicka tillbaks skiten till Sverige. Mm-hmm. För de var så arga.
Många svenskar accepterade helt enkelt ockupationen.
Ja visst. Mm. Och det var senare då 1941, när Sovjet blev angripet av Tyskland, så såg ju väldigt många svenskar och svenska tidningar en tysk nazistisk seger i öst som Baltikums befrielse. Svenska Dagbladet skriver bland annat om att de stora framgångarna i öster är en garanti för Baltikums befrielse, alltså Hitlers framgångar. Så att det var ju stämningar som vi som var allierade med Sovjetunionen och England hade väldigt svårt att förstå.
Tror du svenskar av idag känner till hur vi förhöll oss till Norge?
Jag tror inte det i allmänhet om man inte har läst. Jag tror inte heller inställningen är den, därför att den här 1905-krisen är gammal historia nu. Men det var den faktiskt inte då.
Tycker att vi ska ha dåligt samvete för det?
Nej, inte vi, inte ni. Men den generationen som var så åt så bör ha det. För man kände även till judeförföljelserna så tidigt som 1942 åtminstone rent officiellt.
Tack Peter Dahl. Vi ska...
Medieunderhållare som heller...